Ska vi be tillsammans? Herre, vi bara prisa och tacka dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Och att det är du som sitter på tronen. Ditt namn står över alla namn. Och alla andra namn måste böja knä för dig. Därför att det är du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Och nu öppnar du våra hjärtan, herre. För vad du vill säga genom ditt ord. I Jesu namn, amen. Det är fantastiskt med sån här lovsång. Alltså det är förberett så man behöver egentligen inte säga förskräckligt mycket. Va? Men tyvärr så blir det så. Det var så här för några veckor sedan så skulle jag försökte somna av. Så kom det en fruktansvärd fruktan över mig. Alltså. Så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag sa till Herre, men vad i hela friden är det här för någonting? Ja, sa han, det är det som regerar över det här landet, sa han. Det är fruktansande. Och den ligger som en våt filt över folket i det här landet. Alltså. Och då släppte jag alltihop, alltså, det var inte jag som, utan han ville visa det. Vi får ju pröva vad jag säger nu, va? Och det står ju så här i Efesierbrevet 6, där Paulus berättar just det att vår kamp är inte mot kött och blod. Det är aldrig mot människor. För det är ju så djävulen vill att vi ska göra. Vi ska bekämpa människor. Det är en av hans fina tricks. Eller fula tricks kanske. Och det är att bekämpa människor. Nej, säger Paulus, vår kamp är inte mot människor, mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och det intressanta är ju det att djävulen, han blev besegrad på Golgata kors. Men han dog inte. Det hade varit underbart att aset hade dött. Men det gjorde han inte. Han verkar idag på jorden, va? Genom sina chefsdemoner, det som Paulus beskriver det i Efesierbrevet 6. Va? Och då upplevde Herren, sa så här, att den här fruktansanden har funnits över det här landet i många år egentligen. Det är inget nytt. Men den aktiverades med mycket stor styrka under pandemin över det här landet. Så rädslan att bli sjuk, rädslan och på olika sätt. Den förstärktes enormt under pandemin över det här landet. Och den förstärks nu igen på grund av krigen i Ukraina och Ryssland och så vidare. Så förstärks fruktansande över det här landet ännu mer. Då ska ni komma ihåg att den fruktansande kommer från djävulen. Alltså. Kommer inte alls från Gud. Det finns en gudsfruktan och det är något helt annat. Det här är en fruktan som handlar om rädsla. Man är rädd för saknas till omständigheterna och så vidare. Va? Men så sa han också det att nu när det här kriget har börjat så har det kommit en annan andemakt som också aktiveras här i landet, och det är hatets ande. Hat mot människor, hat mot folk. Den har också aktiverats nu. Och ändå säger Paulus detta, att hedningar gör så, ja, men de lever i fruktan oftast jämt. Så är det, den som inte har tagit emot Jesus lever i fruktan på ett eller annat sätt. Så fungerar det. Det är därför det är så viktigt att bli frälst om man blir löst från detta. Och sen sa han också det, att en människa eller en församling som lever i fruktan, hon måste också ha kontroll på allting. Ni vet att om man lever i fruktan och rädslan så måste man ha koll på livet. Va? Alltså kontrollanden kommer också in. Och de här samverkar, va? Så blir det bara värre och värre hela tiden. Och då kommer också den fjärde, slaveriets ande. Va? Och de här fyra, de samverkar på så sätt i Satans rike. Och det påverkar, hur kan de påverka människor genom tankelivet? Det är inköpsporten. Det är inköpsporten för demonisk aktivitet, det är själen och är tankelivet. Det är därför Paulus skriver så här, att jag krossar tankebyggnader och lägger dem under Kristi lydnad i Korintherbrevet. Och det är de här tankebyggnaderna som måste brytas ner om vi ska leva i Herrens frihet. Annars är vi bundna. Om du sitter här som är här eller som lyssnar på det här och enbart matar dig vad politiker, journalister, med sociala medier, experter och forskare säger, så kommer du bara fortsätta leva frukt. Jag säger inte att man ska låta bli att lyssna på dem, men du ska inte mata din själ enbart med detta. För då kommer du att leva resten av ditt liv av fruktan på det sättet alltså. Och det där är ju, man kan ju säga så här, när man hälsar, för man hälsar så här, hur är läget? Jag har allt under kontroll. Det är ju en lögn, för det har man ju inte. Vilken människa det är. Räck upp en hand så kan vi snacka efteråt. Va? Det är bara ett löjligt. Vem är det som har kontroll? Är det Herren? För kristen är det Herren. Men du vet, vi måste, men du vet, när Paulus, han andades modlust. Han var ju på väg till Damaskus, apostlarna 9. För att vadå? För att dra ut de som tillhörde vägen, de judar som trodde på Jesus. De skulle han föra med till Damaskus. En del skulle piskas och en del skulle mördas. Det var hans inriktning, Paulus eller Saulus inriktning. Men vad händer då på vägen? Jo, Herren kommer över honom och säger, varför förföljer du mig? Det är ju starkt det här Herren säger, va? Varför det? Jo, han identifierar sig med sina lärjungar. Du ska veta att Herren identifierar sig med dig när du tror på honom, va? Det är ju helt fantastiskt. Varför ska vi frukta då för? Va? Så blev han blind i 3 dagar, Saulus. Varför det? För att Herren skulle visa att han levde i andlig blindhet. I andlig blindhet levde han. Och då är det intressant att se förvandlingen när han skriver i Efesierbrevet och han säger, vår kamp är inte mot kött och blod, som han var på väg, när han var på väg till Damaskus, va? Utan det är mot ondskans andemakter i himla rymden. Och det intressanta med Paulus, det var ju detta, att han levde ju inte i... Han skriver så här ibland att jag kom till det, jag var inte någon vältalig retorik och sådana här grejer. Va? Jag visste ibland inte vad jag skulle säga och så vidare. Va? Men han levde inte i fruktan. Hade han gjort det så hade han ju inte åkt dit, naturligtvis. Han gjorde inte det. Han tyckte att han själv inte kunde tala så bra, men han levde inte i fruktan utan hade en uppgift. Varför det? Jo, för Kristi kärlek tvingar honom. Han har mött Kristi kärlek. Han har mött Jesus Kristus, va? Och då fanns det ett uppdrag. Jag ska berätta det. På den tiden så fanns det spetälska i varenda stad i Romariket. Varenda ställe fanns det spetälska. Och det var inte som corona som man överlever. Utan det är faktiskt så att med spetälska så ruttar man sakta bort en hudsjukdom som var fruktansvärd på den tiden. Och man var livrädd för det. Men inte, Paulus skriver så här till Filippe. Ja, jag kan inte komma till det. Det bor 3 spetälska i Filippe. Han gör inte det. Vet du varför? Det finns ett uppdrag. Kristi kärlek tvingar honom. Fruktan är bruten. Va? Jag kan berätta för dig. Jag har varit sjuk i 51 år. Jag tar sprutor varje dag på diabetes, reumatism och massa annat. Men hindrar det mig för att fortsätta det som Herren har kallat mig? Naturligtvis inte. Jag kan ju sätta mig hemma och tycka synd om mig själv. Men vad gör det? Vem gläder det? Ingen annan än vem? Jag kan berätta för att det var för några år sedan så var det en läkare som sa åt mig. Ja, sa han, du har inte så många men trots att du varit sjuk så många år. Nej, sa jag. Min chef har gjort så jag inte har det. Jag sa, vem är chefen? Ja, han heter Jesus, sa jag. Han vill att jag ska leva. Så du tror på honom? Ja, han skulle vara död för länge sedan, sa jag. Ja, och då sa han, nu tittar vi i journalen. Nej, men förstår ni, va? Och när det gäller krig, alltså det är krig, det är för att det har med ondskan att göra, va? Mycket av det här. Ni vet, under Jesus och Paulus tid så var det krig i stora delar av Romariket också. Alltså, man ska komma ihåg att romarriket var också, de var mycket systematiska med saker och ting, men de var inga brötdjur, om jag säger så. Utan de slog ner. Alltså. Det hände ibland att via Appia, alltså vägen som gick upp till Rom, så satte man kors över oss för att visa. Korsfäste människor och säga att de som är uppror mot oss, så går det för dig. Det var klara hintar, så att säga. Va? Och Pilatus, det står ju, Jesus säger det att han till och med dödade människor kom, som skulle komma och offra i templet. Det står att, deras blod blandades med offrets blod. Va? Och det var Pilatus som satte igång sådana massaker ibland. Va? När han var landshövding. Ändå försökte han få fri Jesus. Va? Men han blev avsatt år 36 därför att han var för grym enligt Rom. Alltså, så han blev avsatt. För han hade gjort blodbar på samarierna. Det var de omständigheterna som Jesus och Paulus levde i. Det är bra att erinra sig sådana saker. Och när det är krig, det är fruktansvärt och så vidare. Men det har ju också Herren profeterat om att det kommer. Det kommer jordbävningar, epidemier, det kommer krig, det kommer folk ska resa sig mot folk och så vidare. Va? Det har ju Herren redan profeterat om för 2000 år. Det har hållit på så under de här årtusendena. Va? Och det kommer att, jag ska inte skrämma upp, men det kommer att accelerera i slutet på den här tidsåldern på det här sättet. Vad ska vi nu? Nu ska vi komma in på motgiftet. Det vore hemskt om jag slutade här. Va? Det låter som katastrofstämning. Ska vi gå till Romarbrevet 8. Där har vi svaren på alltihopa det här. Då står det första versen så här. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Kan det sägas tydligare? Det finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från synden och dödens lag. Det är ju helt fantastiskt alltså. Jag är fri från synden och dödens lag. Observera det. Och Jesus säger i Johannes 11:25 så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kan det bli bättre? Va? Om jag dör så lever jag. Om min kropp dör. Det är som om man läker Lukas där. När den fattige Lazarus dog så blev han förd till Abraham. Ja, det är så. Det är ju fantastiskt alltså. Och det var det som var omöjligt för lagen, svagt som det var genom det köttet, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffret till ytterlig en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Det är vår framtid och det är vårt liv just nu. Jag måste berätta en sak för dig. Jag är första hand medborgare i Guds rike, i himmelriket. Alltså. Så ser det ut. I andra hand så är jag medborgare i Sverige. Vi måste få det här att prioritera. För annars så får vi de här sakerna. Då blir vi påverkade av världsligt tänkande hela tiden. Världsligt, världsligt, världsligt. Vi tänker världsligt, vi lever världsligt. Men vi tillhör ett rike som inte kan skakas. Vi tillhör ett rike som aldrig kommer att förgås. Vär med oss. Måste få det här levande inombords genom den helige ande. Annars så blir det bara igen. Ja, det var ju trevligt det här. Och ba. Det är ju fantastiskt. Det är stort det här. Så ska lagens rätt uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Ska fortsätta. Vi tar några verser längre fram i Romarbrevet. Då står det så här i 14:e versen. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Men hur vet jag att jag är ett Guds barn? Genom att anden vittnar med min ande att jag är Guds barn. Så är det. Det är det som är så viktigt, att ta emot den heliga ande, va, i sitt liv. Också detta, va, att bli döpt i den heliga ande. Va. Så att det här blir levande, så inte blir en teori här uppe och så hjärtat kallt. Va. Utan hela, ja, men hur går det till? Man bjuder in heliga ande i sitt liv. Och törs man inte, får man be någon annan att hjälpa en. Vad händer då? Det får du väl se då. Kan inte stå och beskriva ditt andedop i så fall. Va? Utan det är någonting som du får erfara, som Herren ger dig. Så att det här blir levande och fruktans makt bryts. I Jesu Nazarens namn. Ja, då kanske någon frågar, är du aldrig rädd? Jo, det är jag, men jag lever inte i fruktan. Jag gör inte det. Jag är faktiskt en fri människa i Jesus Kristus. Nej, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Hör ni? Så skriver Paulus. Ni har inte fått slaveriets ande, utan så att ni lever i fruktan igen, ni som lever är Guds barn. Utan vad då? När vi har fått något helt ande. När ni har fått barnaskapets ande, och honom ropar vi Abba fader. Alltså, det blir bara religiösa ord sånt där. Men det är ju helt fantastiskt om vi tänker i vår existens. Vad är min och din existens? Det är ju detta, att han som har skapat himmel och jord är vår far. Och hur i hela friden går det till? Genom att anden överbevisar oss att han är vår far. Vi kan ropa Abba, pappa. Det är det här det handlar om. Det är det här som många människor längtar efter i det här landet. Vad längtar de efter? Att slippa vara ensamma. Ni vet att en av syndafallets frukter, det är ju att människan är isolerad. Hon lever isolerat, individualistiskt. Va? Det står ju där. I tre kapitel i första Mosebok, syndafalls berättelse där. Hon såg att de var naken och satt på sig fikonlöv. Vad är det för fikonlöv? Ja, hon vill dölja sin ensamhet. Hon vill dölja alltihopa. Och det är ungefär, man kommer till vissa människor inligt på deras kontor, så är det massor med så här skyltar på väggarna. Vilka kurser de har gått. Vilka examiner de har och så vidare. Så är det ett litet huvud som sticker upp ovanför skrivbordet. Tar man bort alla skyltar, då är det ett litet huvud ovanför skrivbordet. Det är inte mer i rummet. Men det är så Herren ser på det hela. Han ser ett älskat huvud vid skrivbordet. Men det, varför sätter man upp de här på väggarna? Jag får att visa, det här är jag. Nej, men det är inte du det här. Det här är dina fikonlöv. Som du försöker dölja egentligen. Krackelera fasaderna så du blir en fri människa. Så är det. Eller annat. Jag har så mycket pengar. Jag har massor med fikonlöv. Men i detta då, när jag hänger upp allt uppe där. Och mina pengar och min fina rykte och så vidare. Om jag måste visa det hela tiden, då lever jag i fruktan. För det kan komma någon som är bättre än jag. Och det gör det alltid. Det kommer alltid människor som är bättre än vad jag är. Så det är ingen del att klämma upp det på väggen. Va? Utan då blir jag befriad. Jag lever inte i fruktan. Jag lever i Guds barns frihet. Är det någonting som det här landet behöver, så är det det. När vi ska ha en konferens om el. Vad är det för el? Jo, det är den heliga andes eld, va? Som ska tända el. Och varför ska den tända el? Så att människor blir frälsta. Nu ska jag säga någonting som är kontroversiellt, men det är faktiskt så här, va? Att i Guds, ja, men krig, svält, sjukdomar, ja, det är fruktansvärt, det är hemskt och människor drabbas. Men att gå evigt förlorad är 7 gånger värre än de omständigheterna. Det är faktiskt så. Om vi ska ta Guds ord på allvar förstås. Det är därför måste människor bli frälsta i Jesus Kristus. Det kommer alltid, så länge vi lever i den här tidsåldern, så kommer det vara som vin och som vatten med saker. Det kommer vara bra, det kommer vara dåligt, och det kommer vara hela den listan som Paulus, han blev stenad, han blev utkastad, det var falska bröd, allting han räknar upp, va. Ja, men så ser livet ut. Men i honom så har vi frihet. Och min synd är försonad på Golgata kors. Min skam, min skuld är borttagen i Jesu Nazarens namn. Va? Helt fantastiskt. Det är mirakulöst. Det här är mirakligt. Alltså. Anden själv vittnar med varandra att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förlärligas med honom. För det finns ju också i det kristna livet att först efterfölja honom, så finns det också lidande. Det kommer man inte ifrån. Och tror man inte det, så då vet jag inte hur det är med dig. För det är faktiskt så. Det ingår försakelse, det ingår offer, det ingår att förneka sig själv så att Kristus ska leva i mig, jag ska förminskas och han ska växa till, och det gör ont. Det gör ont. Det gör faktiskt det. Men hans härlighet är viktigare än att det gör ont hos mig. Hans namn är större än vad jag är. Va? Eller som Johannes Döparen säger, det är viktigt att han växer till och jag förminskas. Det sa profeten Johannes Döparen. Och det är ju ditt och mitt livsprogram, kära syskon. Det är mitt och ditt livsprogram. Men när han växer till i ditt och mitt liv, då får vi också se Guds härlighet. Så är det. Lidandet att bli missförstådd, lidande att folk förstår inte vad man säger. Alltså det är hela tiden sådana här saker, för att vi lever i olika verkligheter, va. Men när en människa blir frälst, då kommer hon in i den verkligheten. Du vet, man kan utstå saker och ting för Jesu Kristi namns skull, va. Varför det? Det är för att han älskar mig. Han älskar dig också. Och ni vet, kärleken, den överskyller mycket av synd. Den överskyller alltihopa. Och det står ju så, kärleken driver ut rädslan, står det i skriften. Det är ju enormt alltså. Det omsluter dig och mig. Va? Helt och hållet Kristi kärlek, den helige ande. Nu säger han, jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Skriver Paulus. Den här tidens lidande, för det ingår, det finns här. Och ibland så är lidandet också så att vi ska fostras. Så att vi blir mer och mer lik Jesus. Då blir det lidande, det blir motgångar och så vidare. Tror man att man inte är med någon motgångar, då kan jag berätta för dig, det är dags för dig att... Kom, kära Herre Jesus, och upplys mig hur det är ställt med mig. Då är det dags för det. Det är för att det ingår. Det är nog om det går mästaren som hans lärjungar, säger Jesus. Är det här glatt budskap? Ja, det är det faktiskt. Det. Varför för glädje det här? Det är för att glädjen är att han inte överger. Han bor i dig och mig genom sin helige ande, och han för oss. Jag läste någonting, ibland kan man läsa någonting riktigt klokt. Inte så ofta, men i alla fall, förutom Guds ord. Men i alla fall, då var det en jude som skrev så här, att med livets mening. Ni vet att de här skrifterna var ju på rullar från början. Va? Rullar av olika slag. Och då när man öppnar det, då slänger man inte ut hela rullen så här, det går ju inte, för då ser man, utan man tar en bit i taget och rullar upp. Och så är det med ditt och mitt liv och Guds plan med ditt och mitt liv. Han berättar inte hela rullen för dig, mitt liv hur det ser ut från början. Va? Då vet vi inte vad vi skulle ta vägen. Utan sakta rullas det upp så här vårt liv. Det är Guds plan med ditt och mitt liv. Helt fantastiskt. Det var vist. Och vad innebär det? Ja, man får vila i honom alltså. Det är en vila, trots omständigheter är det en vila i honom. Nej, jämförs med själva skapelsen väntar och längtar efter Guds barns uppenbarelse. Det är helt fantastiskt. Tänk fåglarna. Tänk fiskarna. Tänk alla djur. Vad väntar de? Att vår, vadå? Vad står det här? Vi ska vänta längta efter. Guds barn ska uppenbaras. Vi ska få uppenbara. Guds härlighet är och ska uppenbara. Hela skapelsen väntar på det. Det är helt fantastiskt. För den kom ju under synden, eller förgängelsens lag genom de första människornas syndafall. Adam och Evas syndafall. Så är det. Men det väntar och trängtar efter att härligheten ska komma. Det är ju helt enormt. Alltså det är ju djup i det här ordentligt. Skapelsen har lagt under förgängelse, inte av egen vilja utan genom honom som ledde den under. Ändå finns det ett hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Kanske det här som fåglarna kvittar och längtar efter. Vad vet vi? Ja. Hela skapelsen väntar efter det. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått ande som förstefrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kroppsförlossning. Det väntar vi efter det. Gör ni inte det så är det dags för er att börja titta hur det ser ut i ditt inre. Alltså. Så är det. Ja, men jag har ju barn och familj. Jag har inte det jag pratar om. Vad vi längtar efter det är att få komma hem, sitta med Abraham, Isak och Jakob. Han ska ha en fest utan leke, står det i Jesaja 25. Herren ska bjuda in. Det kommer inte dit med någon. Det är ingen sån här knytkalas som man kommer dit med sina små prickikorvsmörgåsar. Utan det här är en fest som Herren kommer ha utan lika. Alltså. Alla sett något liknande i historien. Dit är du och jag bjudna. Dit är jag. Vet du, jag längtar dit. Jag längtar. Att få se honom. Som man har trott, ansikte mot ansikte, sitta där, vara i himlen och vara med. Det är ju helt fantastiskt. Först ska vara med i tusenårsriket och sen där, det är ju helt fantastiskt. Ja, i hoppet är det, med ett hopp som man ser upp inte längre något hopp. Men om vi hoppas på det vi inte ser, väntar ut, så hjälper oss anden i vår svaghet. Va? Vi vet inte vad vi borde be om. Hör och häpnad. Det är så många som vet hur de ska be. Men här står det. Här står det. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Så att vi vet att när man inte ber med förståndet, va, så bor det, den helige ande bor i oss. Och när jag ligger och snarkar och min fru vaknar så ber anden i mig. Det är ju helt fantastiskt. Men det är så det är. Han ber hela tiden i oss. Vi vet inte ens vad vi ska be om. Ja, då ber han. Så som då. Vad står det för någonting? Just så. Och han som utforskar hjärtat vet vad anden menar eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Anden i mig, den heliga ande, vädjar för mig, vädjar för er så som Gud vill när jag inte ens är medveten om. Det är ju helt fantastiskt. Bättre än så här kan det väl inte bli? Va? Redan här, hur ska det då bli där? Va? Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Som är kallad efter hans beslut. Den som han är förberedd känd som sina har han också förbestämt att forma efter hans sons bild. Så att sonen blir en förstfödd bland många bröder. Och den som han har förbestämt har han också kallat. Och den som har kallat också förklarat rättfärdig. Alltså det här är en sammanfattning av allt som sker. Va? Och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. Vilka är det här? Ja, det är du och jag. Det är det det handlar om. Det är det jag läser. Det är det det handlar om. Det handlar inte bara om de Paulus skrev då. Det är fantastiskt med att spara till oss. Generation efter generation så är det det här. Men hur kan de i Kina och Indien som blir förföljda? Alltså Kina, kommunistpartiet och den där presidenten där som blir mer och mer maktfullkomlig på alla sätt och vis. Och Indien, militanta hinduer, bränner ner kyrkor och så vidare. Varför fortsätter de? Varför fortsätter mission och evangelisation i Indien och Kina trots sånt motstånd och förföljs till och med döda? Därför att Kristi kärlek tvingar dem att göra det, för att de är helt övertygade om att människor behöver bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och det är den drivkraften vi behöver i det här landet. Vi har bubblat och babblat i så många år om allting. Men det är det här elden vi behöver. Det är det här elden som måste få brinna i våra hjärtan av den heliga ande. Vad ska man nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Ja, djävulen, han kan vara mot oss. Men han har ju ingen makt när vi är i Jesus Kristus. Det vet han. Alltså det är intressant med honom. Du får gärna prata om Gud. Det är inga problem. Du får prata om olika religioner. Det rör inte honom så mycket. Och du kan ha dialog där och dialog här. Och du kan vara med i Expressen och Aftonbladet och tala om att det finns någon andlighet och det låter så bra. Men direkt Jesus, då smäller det. Pang, säger det. För det? Jo, för det namnet, det hatar Satan och demoner. Det finns inget namn de hatar mer än det. För de vet att när det namnet nämns och en människa blir frälst och tar emot en helig ande, då förlorar de makten och inflytandet helt. De gör det. Och det är därför de strider för varje människo själ så att de inte ska bli frälsta. Hela tiden pågår det. Det här pågår så länge den här tidsåldern vi lever i, va? På det viset. Och det är intressant med demonerna på Jesu tid. De som var i synagogan till och med. De vet ju vem han är. De säger, va? Vad har du kommit hit för? Vi vet vem du är, du Guds helige. Har du kommit för att förgöra oss? Svar ja. Men då säger de så här, säger några av sig, men du har kommit i förtid. Okej, vi har lite tid kvar, va? Säger demonerna till honom. Ganska humoristiskt, för att det är fruktansvärt på ett sätt. Men de är helt medvetna om vem han är. Och deras verk går ut på att människor ska inte komma till tro på honom. Och de håller på nu också med detta. Det är deras verk. Men hur gör man det? Genom att bryta deras verk. När en människa blir frälst och att de kommer in i en gemenskap som är som att Jesus är i centrum. Och får råd och rön av äldre kristna. Så är det, för att kunna bevaras. Va? För annars är det lätt att det blir som Frank Mang skrev. Han var en stor evangelist på 40- och 50-tal senare också. Han skriver så här att det är faran när barnen föds på kalla golv. Just det. Alltså man tar emot Jesus, men den sen rinner ut i sanden, för det finns, man måste komma in i en kristen gemenskap. Va? Man måste fostras och formas tillsammans. Och de som hjälper den här nyfrälsen måste ha stor tålamod, kärlek, tid, rum och plats. Va? Det är faktiskt så. Så går det till. Det går inte bara att säga, ja, vad bra, tog emot Jesus. Nej, nu måste jag åka, nu går bussen. Utan jag menar, det är tid, pengar, det kan kosta allt. Men är det värt det? Ja. Det är värt det. Varför det? Ja, det är en människa som är på väg hem till Herre. Ja. Ha? Han som inte skolans egen son utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Här Romarbrevet 8, vet du. Det är fantastiskt. Vem kan anklaga Guds valda? Gud är en som frikänner. Vem ens fördömer? Kristus Jesus som har dött, järnmen så, den som är uppväckt, som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Alltså han sitter på faderns högra sida. Där sitter han just nu. Och vad gör han? Han vädjar och ber för oss. Ja, men nu kan han be för allihopa. Svar, han är Guds son. Han är alltså inte begränsad som när han gick omkring här på jorden längre, utan han är hemma där han kommer från en gång. Där är han ihop med faderns sonen, och de har sänt en annan hjälpare, helig ande, som gör det här levande och blir frälsning på jorden. Det är det som fungerar just nu. Och djävulen hatar det här. Att det här blir sant, att det kommer, att människor blir frälsta och så vidare. Och så kommer det här, vers 37. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd, ångest, förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd. Här berättar han. Det är de här omständigheter som människor lever i fruktan för nu. Alla de här sakerna står här. Kan det skilja oss? Kan det skilja oss från Kristi kär? Naturligtvis inte alls. Det gör det ju inte. Problemet är, Herren har större problem med oss när det går bra för oss än när det går dåligt. När det går bra för oss, då, ja, det är min högra arm. Ja, tack, nu har det gått bra. Ja, tack Herre för att jag är så välsignad. Och så blir man full av andra grejer, va? Vad som har fått pengar eller lära eller makt eller vad det är för någonting. Va? Men det går dåligt, då söker vi honom direkt. Men när det går bra för oss, så ska vi söka honom direkt. Det är det, men vi har så svårt med det. Vi har så svårt att söka honom när det går bra. Varför det? Ja, men nu har jag. Nej, men det är ju mitt, säger Herre. Du har fått det som en gåva. Du måste tacka mig för att du bara. Det är det som kallas nåd. Nej, men i allt detta vinner vi en övervägande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andeförst eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det här orden får vi idissla, som idissla i vårt inre. Det är det här, alltså idissla, ta emot. Detta är verkligheten. Det är inte vad politiker och journalister skriver, utan det här är verkligheten. Det här är den yttersta verkligheten. Helt enormt alltså. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingenting kan skilja oss. Vad som än är, vad som än kommer. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu. Jag vet inte, det finns inte ord för din enorma kärlek. Och din enorma barmhärtighet och din enorma nåd. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu. Och vi ber nu också, Herre, att du bara bryter fruktansmakt i Jesu Nazarets namn. Och du som lyssnar på det här och ser på det här, och du sitter kanske där, då ska jag berätta för dig. Ta emot nu Jesus i ditt liv om du inte har gjort det. Och jag ber att just nu, du bara inbjuder, kom Jesus in i mitt inre. Kom här, jag vill att du ska vara med. Säg efter mig, jag vill att du ska vara min Herre. Och jag vill också att du ska sitta på tronen i mitt liv. Jag vill att du ska sitta på tronen i mitt liv. Och så säger jag till dig som nu ber de bönerna, kom Jesus. Jag bryter fruktans makt i ditt liv. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn sätter dig fullständigt fri i Jesu Nazarens namn. Nu kommer Guds kärlek över dig. Nu kommer det. Ta emot helige Ande. Sträck dina händer och bara säg detta. Kom helige Ande och fyll mig, Herre. Fyll mig, Herre, i Jesu Nazarens namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen.